Varmt välkomna allihop till Sankt Pauli kyrka och idag så firar vi tacksägelsedagen. Välkomna alla som är här inne i kyrkan och alla som följer med via webben eller närradion. Och vi kan väl bara göra så att vi vänder oss till vår granne och hälsar välkommen hit till Sankt Pauli kyrka. Och jag ska säga till alla som följer med via webben att psalmerna idag är 168, 31, 728 och 12. Och under den första psalmen, vi gör ett avbrott efter den tredje versen, så kommer vi också att motta vår nya vaktmästare Anna-Klara. Hon är inte så ny, hon har varit här ett tag, men vi gör ändå mottagningen idag, så får Gabriel förklara mer senare. Kollekten idag den tillfaller Sveriges kyrkosångsförbund och vi tar även upp en insamling till Credo och swishnummer och QR-kod finns i agendan. Det är personlig förbön idag under nattvarden i ett rum som är här nere vid kyrktorget. Så vill du att någon ber för dig så gå gärna dit under nattvardsgången. Ska också säga att idag så spelar Mikels orgelelev Hjalmar Schilling. Han spelar den andra salmen, gradualsalmen där. Och ikväll så är det musikgudstjänst, en smak av Medelhavet. Klockan 18. Välkomna då. Då får kyrklockorna ringa samman till gudstjänst.
Varsågoda och sitt en stund. Vi ska ta emot Anna Klara som ny medarbetare här i St. Pauli församling idag. Det beror inte på att du är särskilt ny, utan på att jag är lite virrig och har missat att göra det. En ursäkt för mig kan vara att du liksom så sömlöst och tjusigt gick från att vara vikarierande vaktmästare till att bli tillsvidareanställd. Så det knappt märktes. Det är snart ett år sedan som du och jag skrev på anställningskontrakt första gången. Det som gjorde dig till vikarierande vaktmästare då. Och du vikarierade på ett sånt sätt att vi gärna ville att du skulle vara kvar. Så därför skrev vi då nytt kontrakt om tillsvidareanställning 1 juli i år. Ska man nu försöka se någon fördel med det här att vi inte har välkomnandet för idag, så är det ju att jag behöver inte stå här och bara hoppas att det här kommer att funka. Att Anna Klara ska vara bra på de här arbetsuppgifterna och bli en bra kugge i den här församlingens arbete och gemenskap. För det vet redan jag att du är. Som vaktmästare i St. Pauli församling så får man vara beredd att ta tag i alla möjliga slags olika uppgifter. Och man behöver vara bra på att ta alla möjliga slags olika människor. Man behöver byta kläder ganska ofta. Både fysiskt och mer mentalt. Känna sig hemma både i liksom arbetsjackan och i finkläderna. Förbereda en veckomässa ena stunden och testa brandlarmet nästa. Ha begravning en dag och måla fönsterglas med filmjölk en annan dag. Skruva upp hyllor på förskolan ibland och diskutera sjörövar Jenny med Fredrik Sidenvall ibland. Ja, det sista där är ingen arbetsuppgift, men det är en sak som jag har sett dig göra under det här året och som jag gillade mycket. Att vaktmästarens roll i församlingen är väldigt viktig, det tror jag att vi förstår allihop. Det är så mycket som måste fungera för att det ska bli bra. Det vi kan behöva påminna oss om ibland och det som du också kan få påminna dig om ibland, det är att vaktmästaren också står under Guds ledning och utrustas för sina uppgifter av den helige ande. Det finns ingen liksom uppdelning där att Gud bara skulle vara intresserad av det mer andliga, utan också det praktiska och konkreta vill han leda med sin vishet och fylla med sin kraft. Ibland brukar man påpeka att första gången som det står i Bibeln så där uttryckligen att Gud utrustar någon med sin ande, då handlar det inte om en predikant eller profet eller evangelist eller sådär, utan om hantverkare, närmare bestämt de som skulle tillverka tabernaklet under ökenvandringen. De har Herren fyllt med gudomlig ande, står det där. Så att de kan utföra arbeten i olika metaller och slipa stenar och snida trä och väva. Därför ber vi frimodigt om helig ande också när vi tar emot vår nya vaktmästare, nya inom sådana då, här i St. Pauli idag. Nu när vi välkomnar dig, inte att börja arbetet utan att fortsätta arbetet på samma fina sätt hos oss. Låt oss be. Vi tackar dig, Fader, för Anna Klara, för den du har skapat henne till, för de gåvor du har gett henne. Nu ber vi att hon allt mer ska finna sin plats och sitt uppdrag här i St. Pauli församling. Att du ska utrusta henne med det hon behöver för sin tjänst här, så att hennes gåvor får komma till användning till din ära och till välsignelse för oss. Fyll henne med glädje i arbetet, med frimodighet i vittnesbördet och med uthållighet när det är motigt. Kom, helige ande, i Jesu namn. Amen. Då får ni stå upp igen så ska vi sjunga färdigt psalmen.
Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, vi tackar dig att vi får samlas i ditt hus. Välsigna denna gudstjänst. Öppna våra hjärtan för vad du vill ge till oss idag och hjälp oss att ge dig all ära. Du som är värdig allt, ber vi i Jesu namn. Amen. I evangeliet idag så läser vi att Jesus är på vandring mot Jerusalem och då följde han gränsen mellan Samarien och Galileen, står det. Jesus är på väg till Jerusalem för att lida och dö där, men lärjungarna var inte lika sugna på att gå till Jerusalem. Petrus, Jakob och Johannes hade helst velat vara kvar på förklaringsberget där de hade sett Jesus i sin härlighet. Petrus hade försökt förmå Jesus att inte gå dit. Och det finns en allmän oro hos lärjungarna att gå till Jerusalem. Och så läser vi nu att de var på gränsen mellan Galileen och Samarien. Och då kan vi fundera på hur ser det ut i våra liv? Vart någonstans vill vi gå? Upplever vi att vi också är på gränsen? Och några kanske upplever att man är på gränsen kring detta med tron på Gud. Man kanske har börjat fundera på att bli kristen. Andra kanske har följt Gud ett tag, men man upplever att nu är man på gränsen mellan Gud och världen. Andra brottas med synder som man kanske inte riktigt får bukt med. Och om vi inte tydligt känner igen oss i någon av de här tre, så är det ändå så att på ett sätt så är vi alltid på gränsen just i detta med att Gud vill hela tiden föra oss djupare in i gemenskapen med honom. Och Jesus, han var på väg till Jerusalem för att försona vår synd. Och han gjorde det för att upprätta gemenskapen mellan oss och Gud. För att riva ner skiljemuren mellan oss och Gud. För att öppna vägen för oss in i det allra heligaste. Och när vi bekänner vår synd, då upprättar han oss igen. Och då för han oss genom alla gränser. Han för oss hela vägen fram till honom. Och i honom så finns det förlåtelse. Det är i honom som förlåtelsen finns. Det är i honom som saligheten finns. Och där finns också livet med stort L, det eviga livet. Så nu får vi komma till honom, be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja. O Gud, du som inte förtröttas att ge oss goda gåvor, hjälp oss att i tro se dina underbara gärningar så att vi fylls med tacksamhet och glädje genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Ord på tacksägelsedagen.
Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad från den första krönikebokens 29 kapitel. Inför hela församlingen prisade David Herren. Prisad var du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig, och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka. Allt har du makt att göra stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn. Ty vem är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Vi läser ur första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel, 16-24 versen. Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som är bra och avhåll er från allt slags ont. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda så att er utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det. Så lyder Herrens ord.
Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som står skrivet hos Lukas i det 17:e kapitlet. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska mot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen: stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, vi tackar dig för barnen här i församlingen och vi ber att du ska välsigna deras stund nu. Att de får öppna sig för ditt ord, liksom vi här inne. Herre, vi vill lägga det i dina händer. I Jesu namn. Amen. Lovsång är rubriken för den här söndagen och för några år sedan så var det en konfirmand som ställde en väldigt relevant fråga. En väldigt bra fråga som också var ett påstående i frågan. Jesus måste väl ändå varit den största egoisten av alla eftersom han vill att vi ska lovsjunga honom. Och jag önskar att jag kunde återge ett kort och intelligent svar på den frågan. Jag kommer inte ihåg vad jag svarade. Men efter att jag har tänkt till lite så ska jag försöka säga någonting om det i alla fall. Och dels så kan det ju sägas att det finns ingen egoism i Jesus. Till skillnad från oss så är Jesus kärlek som det står i första Johannesbrevet. Där står det också att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och i Bibeln så läser vi att allt som finns till, allt skapat, det lovsjunger Gud. Om man tittar på skapelsen och tänker ett hav eller en solnedgång eller bland, om man är bland bergen eller sådär, Guds vackra natur, så ser man, tycker jag, att det här är en skapelse som lovsjunger Gud. Man ser lovsången i skapelsen. Det pekar mot Gud. Och vi människor är precis som skapelsen. Vi är skapade att lovsjunga. Och skillnaden då mellan oss människor, och även änglarna finns ju med där, det är ju att vi kan välja bort att lovsjunga Gud. Men även om vi väljer bort att lovsjunga Gud så kommer vi ändå fortfarande lovsjunga. Om vi inte lovsjunger Gud så lovsjunger vi oss själva eller andra människor eller skapelsen eller kanske vårt arbete, våra pengar eller vad det än kan vara. Och det enklaste sättet att ta reda på vad det är som jag lovsjunger, det är att tänka efter, var någonstans har jag mitt hopp? Var någonstans hämtar jag min kraft? Var har jag min stolthet? Var har jag min trygghet? Och självklart så är det så att vi kan ha stolthet och trygghet i mycket. Vi kan vara stolta över vårt arbete eller mycket annat. Vi kan hämta kraft till och med av att titta på en bra film och sådär. Men vårt yttersta hopp, vår yttersta trygghet, den vill Gud att vi har i honom. Därför att han vet att allt annat, det kan vi förlora idag. Källan behöver vi ha i honom för allt detta. Och det är ett av skälen till att Gud uppmanar oss att lovsjunga honom. Ett annat skäl som kanske är ännu viktigare, det är ju att Gud är värd vår lovsång. Därför att han har gett oss allt, han ger oss allt och han gör allt för oss. Och när David i dagens gammaltestamentliga text har samlat in allt som behövs för tempelbygget, då lovsjunger David Gud med just den här insikten. Från dig kommer allt och det vi gett åt dig, det har vi fått ur din hand. Och de här orden, de talar ju om vad lovsång handlar om. Det handlar om att lyfta blicken bort från sig själv. Lyfta blicken bort från allt annat som är skapat. Och lyfta den mot Gud. Jag var i onsdags tillsammans med några i personalgruppen här i Pauli i Johannebergskyrkan för en inspirationsdag om mission. Och då var det en av talarna där, hon berättade om den unga generationen, generation Z som den kallas ibland. Och ett av problemen som den generationen, som det fanns mycket av den generationen då, som man ser, det är detta att de är ju mycket på sociala medier. Och det som är väldigt tufft i den här generationen, det är, som de då själva framhåller, det är att de tycker att det är väldigt jobbigt att i det verkliga livet hålla uppe den bild som man ger av sig själv på de sociala medierna. Man framhäver ju ofta det framgångsrika, det positiva om sig själv. Men det är väldigt svårt sen när man kommer ut i det verkliga livet att försöka fortsätta att framhålla den här bilden då som man har gett av sig. Och det här är ju förstås inte någonting som det bara handlar om i den här generationen, utan det här är ju någonting som finns hos alla människor. Att vi lyfter fram oss själva och talar gärna om oss själva positivt och vill ibland visa fram en väldigt positiv bild. Men det blir tufft att försöka framhålla den här bilden i längden, därför att vi har alla brister. Och David, som vi läser om i den gamla testamentliga texten, han hade ju oerhört mycket att skryta med. Det var ju få som kunde skryta med så mycket. Han var kung i ett enat rike som var starkare och rikare än någonsin. Han hade skapat fred inom landets gränser. Han hade skapat fred också från yttre hot. Han hade nu också fått fram allt som behövdes för att bygga ett fantastiskt tempel. Så han hade oerhört mycket egentligen som han hade kunnat lyfta fram och skryta med. Ändå så talar han som man gör i dagens gamla testamentliga text. Nämligen han ger Gud all äran för detta. Och det betyder ju också att han behövde inte fortsätta känna att han behövde hålla uppe en viss nivå av sig själv, en viss bild av sig själv. Utan när han hade sin stolthet i Gud, då fick han en vila i sitt liv. Och David, han skriver i psalm 34, vers 6. De som ser upp till Herren, de strålar av fröjd. Deras ansikten behöver inte rodna av skam. Och det påminner också lite grann om vad Mose får vara med om på Sinai. För ett par veckor sedan så läste vi om hur när Mose är uppe på berget så skapar folket en guldkalv. Och det gör man ju därför att man ser inte Gud. Men däremot så ser man den här guldkalven som sken och var vacker, och så dansar man kring den. Och så kommer ju Mose ner och får se detta då. Sen så går han tillbaka upp till Gud. Och så är han där i 40 dagar och 40 nätter. Och så när han kommer tillbaka där så läser vi att hans ansikte strålade. Och det står att han visste inte att hans ansiktes hy hade blivit strålande av att han hade talat med Gud. Och jag har aldrig sett det här hos någon människa. Att någon har strålat på det sättet att man till och med behöver hänga för ett skynke för att det inte går att se på den människan. Men poängen är ju inte det, utan poängen här, det är ju detta att när vi är med Gud, när vi umgås med honom, när vi har vår tillit och hämtar allt gott från honom, så får vi ta emot det ljus som han har att ge. Och det ljuset, det är det ljuset som vi behöver som kraftkälla i våra liv. Inte att vi framhäver oss själva, utan vi behöver honom. Så om man skulle kunna svara en person med den här frågan, det är ju att vi ska lovsjunga Gud därför att han är värdig, för att vi är skapade för att lovsjunga honom och för att lovsång också är vår kraftkälla. Vi behöver honom som kraftkälla i vårt liv. Och i evangeliet då idag så kommer det 10 stycken spetälska till Jesus. Och de kommer till Jesus med en bön. De ville bli läkta. Och just spetälska var ju en väldigt, väldigt svår sjukdom på många sätt. Dels fysiskt, därför att kroppsdelar vittrade sönder. Kroppen blev sårig och kroppsdelar föll av efter ett tag. Och så dog man lite senare. Det var också tufft socialt, därför att de som var spetälska fick inte bo bland andra människor. Därför att det var kontaktsmitta, så de var tvungna att bo utanför samhället. Vilket ju innebar att man fick lämna sin familj och vänner och sådär. Och det var också väldigt svårt, därför att man kunde inte heller vara med i den andliga gemenskapen. Man kunde ju inte gå till templet eller till synagogan. Så därför så är det inte så konstigt att de här 10 spetälska kommer till Jesus och ber honom förbarma sig över dem. Det är inte så att de ropar på helande, utan just det här att det ordet förbarma dig vittnar om att de var i en väldigt svår nöd och de behövde hjälp från Jesus. Och då står det någonting i texten där som inte finns med i Bibel 2000, som inte finns med heller i texten i evangelieboken, men som finns i grundtexten, och det är väldigt viktiga ord. Det första som Jesus gör, det är att han såg på dem. Jesus såg de här spetälska, och det är ju väldigt viktigt, just därför att det är ganska så ofta som vi människor tänker att Gud ser inte mig. Gud kanske ser alla de här andra som är så fromma, som ber mycket och så går i kyrkan mycket och sådär. Men mig ser inte Gud. Särskilt med tanke på att jag har bett mycket, men min sjukdom har inte försvunnit. Men Bibeln är solklar, nämligen att Gud ser oss. Gud vet precis hur vi har det. Han har sett och hört våra böner, och han ser alla som ropar till honom. I Psaltaren 33, vers 18, så läser vi att Herrens ögon ser till dem som vördar honom, till dem som hoppas på hans nåd. Så Gud ser oss. Och det som händer sen, det är att Jesus, han går inte fram till dem. Han rör inte vid dem, utan han säger bara till dem att de ska gå och visa sig för prästerna. Och så gör inte Jesus bara för att han är rädd för att själv bli smittad. Jesus rörde ju ofta vid orena, och i Lukas 5 till exempel så botar han en spetälsk genom att röra vid honom. Men den här gången så säger Jesus: gå och visa upp er för prästerna. Och det finns åtminstone 3 skäl till att Jesus säger så. Dels så var det ju så att det var Guds bud att skulle man bli friskförklarad, då skulle man gå och bli det hos prästerna. Och Jesus var ju noga med att följa alla Guds bud. Och där är han ju en förebild. Ibland så tänker vi att lagen och Guds bud och så där, det var viktigt på den tiden, men nu är det evangeliet och allt det goda som Jesus gör. Och så är det såklart, att evangeliet är det goda och så, men Guds bud är också gott. Gud ger oss buden just för att han vet att vi behöver dem. Han vet att vi behöver hjälp med våra liv, och därför så är det viktigt med buden, och Jesus var noga med att följa buden. Så därför sa han till dem att gå och visa upp er för prästerna. Och det andra skälet, det är för att de här som då var på väg att bli friska, de skulle få bli vittnesbörd för prästerna. Vittnesbörd om att Jesus är Gud. Också prästerna behövde ju komma till tro och sedan också själva vittna om Jesus. Och det viktigaste för Jesus, det är aldrig att vi människor ska bli 100% friska och botade här i livet. En del blir botade från sjukdom, och vi kanske känner någon som har blivit botade från sjukdom, och vi hör om det ibland. Vi berättar om det ibland här i Pauli, om hur Jesus på ett mirakulöst sätt botar sjuka. Men det viktigaste för Jesus, det är aldrig att alla människor blir botade här och nu, utan det viktigaste för Jesus, det är att vi ska komma till tro. Det är det centrala för honom. Sen kommer vi vara helt botade och helt läkta i himlen. Men här så är det allra viktigaste att vi ska komma till tro för att vi ska få bli räddade och komma till himlen. Och här är ju vittnesbördet någonting viktigt. Vi kan stå här och prata på söndagar klockan 11 lite grann om Gud. Men det som är ännu viktigare, det är ju att församlingen också delar sina vittnesbörd med människor. Att vi får berätta i vår vardag om Gud. Därför att på det sättet så når vi många fler människor. Och det skulle de här spetälska få göra. Och det tredje då, varför Jesus säger till dem att gå till prästerna. Det är för att han vill lära dem att vandra i tro. De spetälska blev ju inte botade direkt. Ibland botar Jesus direkt. Men de här spetälska blev inte botade direkt. Utan de blev botade under tiden att de var på väg mot prästerna. Och det är för att Jesus vill lära oss att vandra i tro. Tro handlar ju egentligen om att lita på Gud också när vi inte ser målet. Också när vi inte ser någonting uppfyllt. Och så är det ju att vara kristen. Vi väntar ju på att Guds löften ska uppfyllas. Vi väntar på Jesu återkomst, att han ska göra allting bra igen. Och under tiden så får vi vandra i tro. Och de här spetälska, de vandrade i tro. Och på vägen till prästerna så blev de botare. Och det kan påminna oss om vikten av att fortsätta att hålla ut i tro också när vi tvivlar. Fortsätta att be också när vi har svårt att tro. Fortsätta att också berätta om Jesus för våra grannar. När vi kan uppleva att det är ändå ingen som bryr sig eller det är ändå ingen som lyssnar, så får vi ändå fortsätta därför att Jesus har sagt att vi ska göra det. Och det händer saker när vi gör det också när vi inte ser. Medan de var på väg så blev de rena. Alltså Herren verkar i oss när vi går. Och så läser vi att en av dem vände tillbaka och prisade Gud med hög röst och kastade sig på marken vid Jesu fötter och tackade honom. Och så frågar Jesus, blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Och det här är ju en fråga till oss idag. Var är de 9 andra? Tillhör vi någon av de där 9 andra som ännu inte har kommit till Jesus? Jesus kallar oss till sig. Och det som Jesus lyfter fram här, det är ju 3 saker då med de här orden. Att Jesus, det var 10 stycken som ropade, men bara en tackade. Och det vittnar ju om att det hos de här spetälska fanns en stor otacksamhet. Men det blir också en utmaning för oss att ställa frågan till oss. Tackar vi Gud i samma utsträckning som vi ber till honom? Ger vi Gud äran som han förtjänar när vi får så mycket som vi inte förtjänar? Paulus skriver i 1 Thessalonikerbrevet som vi hörde förut om att vi ska hela tiden tacka Gud. Därför att vi har så oändligt mycket att tacka honom för. Det andra då om detta, det är att 10 stycken helades men bara en blev räddad. Och det är 3 stycken grekiska ord som används här i texten för att bli läkt. Och det översätts med ordet renad, frisk och det sista ordet som används, det sista meningen som Jesus säger, det är att din tro har hjälpt dig. Och det är ordet tsotso på grekiska som används där. Det är samma ord som Gabriel säger till Maria i Matteus 1:21. Du ska ge honom namnet Jesus för han ska tsotso sitt folk från deras synder. Alltså det handlar om frälsningen. Samma ord används i Efeserbrevet 2:8. Av nåden är ni tsotso genom tron. Alltså av nåden är det frälsta genom tron. Inte av er själva utan Guds gåva är det. Och det betyder ju då att alla de här 10 spetälska, de fick någonting som var tillfälligt. Bara en fick någonting som var evigt. Bara en fick höra att han var inte bara helad utan också räddad. Och om vi bara vänder oss till Gud när vi behöver hjälp, då missar vi det viktigaste. Vi behöver vända oss till honom också för att ta emot frälsningen. Och den får vi genom dopet och tron. Din tro har räddat dig, säger Jesus. Och det är därför som vi ska lovsjunga och tacka och tillbe honom. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas idag, då härmed tillkännages att följande medlem av vår församling har avlidit, nämligen Anna-Britt Staxäng i en ålder av 90 år och 7 månader. Gud, vi ber för dem som sörjer. Omslut dem med din tröst och ditt ljus. När sist jag somnar in, o Herre Jesus Krist, då viker natten, morgon bräcker klar. I liv, i död, bliv Herre hos mig kvar. Amen.
Vi ber. Livets, glädjens och ljusets Gud, tack för allt du är och allt du gör. För att vi får komma till dig med vår tacksamhet och vår lovsång. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud, vi tackar dig för världen och för naturen som du har skapat. Tack för din stora omsorg om alla människor som finns och lever här. Låt förmågan att handla i kärlek breda ut sig i människors tankar och liv. Gud, hjälp mänskligheten att leva i tacksamhet till dig. Vi ber för de länder och områden som nu är drabbade av krig och katastrofer. Särskilt ber vi för Mellanöstern och för Ukraina. Gud, kom med förståelse och respekt mellan olika länder och folkslag. Och så ber vi också för de människor i Florida och på andra ställen som har fått sina hem förstörda och sina familjer splittrade i de svåra orkanerna och i andra oväder. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud, vi ber för kyrkan runt om i världen. Hjälp henne att vara ett barmhärtighetens tecken där människor lider och mår dåligt. Så ber vi för Örgryte pastorat och för tillsättningen av vår nya kyrkoherde. Gud, låt det bli gott och bra och efter din vilja. Vi ber för vår församling här i St. Pauli. Tack Gud för alla olika gudstjänster och verksamheter där vi får samlas i ditt namn. Vi ber att du hjälper oss att se på varandra med uppskattning och kärlek och att vi ger varandra utrymme och möjligheter. Tack för att du alltid finns nära oss och leder oss i arbetet för ditt rike. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Så ber vi för de barn som genom dopet har blivit upptagna i Kristi kyrka. Vi ber för Klara, för Ebba och för Siri. Bevara dem i tro och låt föräldrar, faddrar, vänner och församling möta dem med din kärlek. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Så kommer vi till dig, Gud, med bön för oss själva. Vi tackar dig för att du tar emot oss sådana som vi är, med både styrkor och svagheter. Vi tackar för våra familjer och vänner, för hus och hem och för allt som gör oss gott. Vi ber för dem som är sjuka och ensamma. Kom till dem med läkedom, kraft och livsmod. Och vi ber nu i tystnad för dem som vi bär inom oss och för dem som särskilt har bett om vår förbön. Tack för att vi får komma till dig med allt det som våra hjärtan och tankar är fyllda av. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Tack Gud, du som är höjden och djupet, början och slutet och livet i livets djup. I Jesu namn. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud. Tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och till bedjande sjunga.
Jag lovar där du himmelens och jordens herre, så älskade du världen att du gav den din enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättar oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natten han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig, den helige andes enhet, all ära och härlighet från evighet till evighet. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vara med er. Alla de som är bjudna till lammets måltid, kom nu, är allt tillrätt.
Vi ska börja med att sjunga lovsången i häftet nummer 8. Nummer 8 i häftet. Så fortsätter vi med nummer 24, 2-4. Tänk på att det är ett kort mellanspel mellan versar och refräng.
Mitt i ett mörk
Så fortsätter vi med nummer 37 i häftet. 37.
Vi har tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Det är han som bevarar oss till evigt liv. Amen. Herre, vi har framburit vår tacksägelse till dig för markens frukt. Låt frälsningens mysterium som vi här har firat bli ett utsäde i oss som mognar till evig skörd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vår mässa är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.